Podplay.
2 dagar innan julafton skjuts en 34-årig man till döds i en hotellobby i Stockholm. Mordet ger ett eko i den undre världen. Mannen som faller livlös till marken är den utpekade ledaren för det ökända Östberga-nätverket. I ett decennium har han lett en gruppering som kopplas till gängkrig, skjutningar, narkotikahandel och utpressningar. Tillsammans med sina bröder var han ryggraden i nätverket. Nu är syskonskaran decimerad. 3 av bröderna är mördade. Den enda som fortfarande lever i liv sitter i fängelse. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Välkommen säga till dig, Fredrik Sjöshult.
Tack.
Vi är kollegor här på Expressen, du är kriminalkronikör. Idag ska vi prata om Östberga-nätverket, en kriminell gruppering från södra Stockholm. Det är ett gäng som vi båda har skrivit ganska mycket om under åren. Skälet till att det är aktuellt nu är det här mordet då som skedde för en dryg månad sedan. Det sker på Kungsholmen i en hotellobby. En 34-årig man skjuts till döds. Han har under flera år pekats ut som ledare då för det här Östberga-nätverket. Och det som möjligen sticker ut då i det här mordet jämfört med många andra av de här skjutningarna, det är att man ser sällan ett mord på någon som har en sån ställning i den här undervärlden. För det är inte vem som helst som blir skjuten, eller hur?
Nej, här är det ju verkligen ledaren, han som har suttit i toppen, han som har pekats ut som varit ledande under flera år och också då har fått 2 av sina bröder tidigare mördade under den här långvariga konflikten.
Ja, för om man ska koka ner det här så är det ju en historia om de här 4 bröderna egentligen, där 3 har blivit mördade och den 4:e sitter i fängelse. Men om vi lyfter blicken lite så har Östberga-nätverket varit ett av Stockholms mest ökända gäng i ett decennium ungefär. De är baserade då i förorten Östberga, som namnet antyder. Det är en förort söder om Stockholm. Ungefär 6000 invånare, ganska isolerad. Det finns ingen tunnelbana. Halva Östberga ligger på en höjd som man egentligen bara kan komma åt från 1 eller 2 vägar. Polisen har också stämplat det här då som ett utsatt område.
Det har ju varit så väldigt tydligt att det varit en isolerad del av södra Stockholm som du säger. Men de har ju också förgrenat sig i sina brott ute utanför Östberga såklart. Men det har kommit rapporter om att de verkligen har kontrollerat området. De har kontrollerat vilka bilar som kör in. Ledarna har liksom bott så att de har sett ut över Östberga. Så det är en speciell scen i Östberga som har varit där.
Ja, man har pratat om att man har haft olika kik som man har kallat det, liksom ungdomar som ser till när polisen kommer och så är de väldigt snabba då med att rapportera tillbaka.
Och också det har funnits rapporter att de här kikarna, alltså de här ungarna då som har haft koll på vilka bilar som ska ha kommit in ibland, så har man också spejat efter, men kan det här vara fiendesidans bilar som kommer in? Och det har också funnits uppgifter om att bilar som inte alls haft med konflikten att göra har blivit beskjutna när de har kört in i Östberga.
Mm. Vi kan också säga det då, att Östberga är ett utsatt område i den klassificeringen som polisen gör. Det är inte ett särskilt utsatt område som är då den värsta inom citationstecken markering som ett område kan få. Men ett utsatt område innebär i praktiken att man ser det som området har låg socioekonomisk status och de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.
Ja, och så har det varit under lång tid då vad det gäller Östberga att det är nätverket som har bestått av lite olika personer under årens lopp. Men det har alltid varit då bröderna som har pekats ut som ledande. Men de ska ha haft en väldigt stor betydelse och också då exempelvis haft betydelse för att folk inte har vågat prata med polisen. Det har varit svårt att genomföra förhör och det har rått en väldigt tystnadskultur i Östberga.
Och om man backar tillbaka då till när vi börjar skriva om Östberga-nätverket, då går vi tillbaka till 2013 ungefär. Då inleds den här gängkonflikten med en motsvarande nätverk i Bredäng. Och det är en konflikt som har varit väldigt uppmärksammad under årets gång. Den har varit väldigt utdragen och väldigt våldsam. Hur börjar allting?
Det börjar ju då med att en man skjuts i benet.
Men det som utredningarna har visat är att allting börjar med ett kokainparti.
Ja, han som blir skjuten blir då anklagad för att ha lagt händerna på ett kokainparti. Och det är det som är den utlösande konflikten i detta. Nu har det hänt så hemla mycket under årens gång så att säga. Så jag tror inte någon kommer ihåg det här kokainpartiet nu. Men det var så det ska ha börjat i vart fall.
Mm. Och de här nätverken bestämmer sig då för att de ska träffas för att göra upp på ett eller annat sätt, och det är då någon drar fram ett vapen och de här första skotten i det här gängkriget avfyras. Därifrån så tar det inte många månader innan det första mordet sker.
Nej, och då är det en av de här fyra bröderna som då skjuts ihjäl i Örby, alltså i närheten av Östberga då. Och det blir ju då nästa mord som blir väldigt uppmärksammat, och det är då ingen som är dömd för det, men personen som senare dömdes för skjutningen, alltså den skjutningen som började, han var under en tid misstänkt för det då från Bredängssidan.
Den här, det är då den tredje brodern i, om man ser till ålder i den här brödraskaran på fyra personer som mördas här. Han är 22 år gammal när det här sker. Han blir avsläppt i Örby, hoppar ur en bil. Han hinner inte ta många steg innan han blir då skjuten till döds. Och två av de här personerna, eller två personer blir inplockade, misstänkta för det här. Båda de tillhör då Bredängssidan, men de blir släppta och mordet är som du säger olöst. Därifrån så tar det inte lång tid innan nästa mord sker.
Det är bara dagen efter så är det ju nästa mord. Och då är det Bredängssidan som drabbas av att det är en som kopplas till den sidan som skjuts ihjäl. Det är oklart för mordet, men det var då folk från Östbergssidan som var misstänkta för den dödsskjutningen.
Det är en 26-årig man som blir lurad in i en mordfälla, får man väl säga. Han stämmer möte med en man kopplat till Östberga-nätverket, kommer dit och blir mördad. Den här mannen som då har lurat honom till platsen blir dömd för det här. Han blir dömd för medhjälp till mord. Det är en av ganska få domar som finns i den här konflikten. Men den som sköt då alltjämt på fri fot.
Ja, det var två som friades i den rättegången då för själva skjutningen. Så det är väl genomgående när vi pratar om det här, så märker man att det har varit väldigt mycket misstankar. Det har varit väldigt många friande domar, vilket då såklart har gjort att våldsspiralen har fortsatt. Och att även om det är en friande dom, så är det kanske inte så att fiendesidan uppfattar att den personen som är friad verkligen är oskyldig.
Nej. Och kort efter att den första brodern då blir mördad, så blir den näst äldsta brodern misstänkt för mordförsök. Det är två killar från Bredäng som blir beskjutna i Bredäng. Den näst äldsta brodern häktas för detta, åtalas för detta och döms även för detta. Han döms till 7 års fängelse. Så redan här då sommaren, hösten 2013, så har vi en broder som är mördad och en annan som har dömts till 7 års fängelse för mordförsök. Och det som sker efter det är att konflikten fortsätter, men den går in i ett lite lugnare skede. Och det är egentligen i augusti 2017 som man kan se att den verkligen tar fart igen. För då sker det ett nytt dåd i Östberga.
Det är ju ett antal skjutningar under de här årens lopp, men då de klarar sig. Det är bland annat en från Östberga som skjuts under en biljakt i en skede. Där det är två personer som åtalas, döms i tingsrätt, frias i hovrätt för mordet. Och det är såna här grejer som gör att konflikten ligger och bubblar. Den byggs upp, men det är som sagt då först 2017 som det tar riktigt ny fart vad det gäller mord.
Det som hände då i augusti 2017, det är att tre män från Östberga-nätverket, de har varit inne i stan, de har klippt sig. De kommer tillbaka till Östberga, de kör ner i garaget för att parkera. Då följer en annan bil efter dem. Ut där kommer en maskerad man, han har ett automatvapen och börjar skjuta mot bilen. Och den som är den yngsta brodern då i den här syskonskaran sitter på förarplats och blir skjuten till döds. Han hinner aldrig ur bilen.
Lugna ner dig. Vad är det som har hänt? Men jag förstår inte vad du säger när du skriker. Men vad är det någon som är skadad?
Ja,
skynda.
Den här gärningsmannen fortsätter skjuta. Han träffar ytterligare en person i benet.
Det är fruktansvärda scener i garage där han flyr ju, den här killen som träffas i benet. Han flyr ju tillsammans med en 10-årig pojke som också fanns med i bilen. Och kulorna viner, jag har sett bilderna från garaget och man märkte ut var kulhålen sitter. Och det var ett under att inte de träffades som flydde. Alltså både den här pojken och han personen som också då lyckas fly. Och sen är det ytterligare en man då som tar sig ur bilen, hamnar lite, fastnar mellan bilen och en vägg. Skytten går fram till honom, siktar på honom, men vapnet klickar. Så det att det bara blev ett mord här var väl Guds försyn.
Ja, jag har tagit ut citatet från hans förhör där han beskriver just det här ögonblicket, och då säger han så här: när han kom runt så tog jag upp armarna för huvudet instinktivt som skydd. Vad jag kommer ihåg så riktade han vapnet mot mig och jag hörde klick, klick. Han vände och gick lugnt tillbaka till sin bil. Det visar ju hur nära döden han har befunnit sig i det här tillfället.
Ja, det måste vara fruktansvärt.
En man åtalas för det här. Han har egentligen ingen koppling till Bredängssidan så vitt vi vet, utan åklagaren ser väl honom mer som en inhyrd lakej liksom.
Ja, jag var på den rättegången. Det var ett enda stort frågetecken vad han egentligen hade med den här konflikten att göra. Det var ingen som kunde ge något vettigt svar på detta. Han döms ju då för medhjälp till mord i tingsrätten, men frias sen i hovrätten. Och det här har ju varit ett sånt exempel som polis och åklagare har tagit på att det krävs väldigt mycket, för att det krävs sagolika skäl, som en del poliser säger, för att någon ska dömas till mord. Jag var själv väldigt tveksam till om det där skulle sluta med att han skulle dömas för mord, för det var en väldigt svag bevisning. Det gick liksom inte att placera honom inne i garaget, placera honom vid ett mordvapen. Det gick möjligen att bevisa att han hade haft någonting att göra med maskeringen av den här bilen som användes i mordet, men det var så långt man kunde komma. Och där kan man nog säga att det var nog för tidigt han åtalades för mord. Man kanske borde ha spanat på honom lite mer. Man borde kanske samlat mer bevisning innan man gick fram till detta, om man nu trodde att han verkligen var gärningsman. För det var ett tunt åtal.
Mm. Och när man summerar det här då, så har vi ytterligare en bror mördad. Vi har den näst yngsta som har blivit mördad, 22 år gammal. Vi har den yngsta som har blivit mördad, 21 år gammal. Och ingen döms heller då för det här mordet. Men kort därefter så sker det ett mord på motsatt sida i konflikten. Det är den man som pekas ut som ledare då för Bredängsnätverket som blir mördad.
Ja, han är, om vi backar bandet ytterligare, så var det han som dömdes för den första skjutningen 2013. Han har varit misstänkt för flera andra av de här skjutningarna, han har varit inblandad. Så att han har varit en röd tråd i den här konflikten från 2013 fram till 2017 då, när han mördas.
Det som händer är att vid den här tiden så vet han ju att han har en stor hotbild mot sig. De ligger i gängkonflikt, de här grupperingarna, och försöker mörda varandra så som polisen ser det. Den som mördar honom får väl veta var han befinner sig, antar jag. För man kan följa hans bil på något sätt. Det slutar i Mariehäll, väster om Stockholm. Där en annan bil kör upp bredvid och börjar avfyra med ett automatvapen in i hans bil. Riktig gangsterskjutning på alla sätt och vis.
Ja,
och
framförallt en väldigt vårdslös skjutning. Det var ju, de sköt alltså mellan två bilar. Han sköt från ena bilen och det var ju hus som träffades i närheten. En förlupen kula skulle kunna gått var som helst där och träffat andra människor. En skjutning mitt in i ett bostadsområde då i princip. Det var en oerhört hänsynslös skjutning.
Och det är någonting som går igen om man tittar på till exempel då den här 10-årige pojken som svävade i absolut livsfara vid mordförsöket i garaget i Östberga. Likadant här, där skott flyger all världens väg när man har de här uppgörelserna. Det som händer efteråt, det är att polisen riktar misstankar mot Östberga sidan för att ha utfört det här mordet. Och man plockar in sammanlagt 8 personer. Det handlar om kärnan i Östberga-nätverket. Men även personer kopplade till det som kallas Märsta-nätverket, som då anses vara allierade med Östberga.
Man kan säga att ledaren, det, 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 ledarna pekas ut då för att de har beställt det här mordet och bestämt att, att mordet ska utföras. Sen har det varit ett antal under dem som ska ha fixat så att det hjälpt till med flyktbil, vapen och så vidare. Och sen var det då två stycken som pekades ut för att ha varit i bilen och skjutit, och varit den som skjutit, alltså i princip tagit det här som någon slags torpeder. Det fanns en tydlig uppdelning i misstankarna mot det här, men det var också det blev ju friande dom, ska vi säga då, i hovrätten till slut. I tingsrätten dömdes den som pekades ut som skytt. Där fanns det en del teknisk bevisning mot honom, kan man, men det var liksom, det var inte tillräckligt, tyckte hovrätten. Bara att det blev friande sen för de andra var väl inte så himla konstigt. Det fanns en del uppgifter här som att de skulle ha träffats i ett torn i Östberga och fattat beslut om mordet, men sen när man började leta efter var kom den slutsatsen ifrån, så var det väldigt svårt att hitta det, och därför friades de också. Det var påståenden som fördes fram från åklagarsidan där om hur beställningen som skulle sett ut som det inte fanns stöd för i utredningen.
Det som man menar har satt igång allt det här, det är att polisen går till Östberga-ledaren och säger det finns en hotbild mot dig, du måste vara försiktig. Men de vill inte ge någon mer information. Det gör de ju sällan i sådana här lägen.
Och det var bara timmar eller någon dag före själva mordet då?
Ja, och framförallt var det precis innan det här mötet i tornet då, som åklagaren menar att Östberga-ledaren får veta att det finns en hotbild mot honom och att han då ska ha kallat till sig sina närmaste för ett möte i det här tornet. Det är nästan lite maffialikt. Liksom.
Det är en väldigt maffialik scen, och när man läste det där i själva åtal gärningsbeskrivningen tänkte man, oj, här måste de ha väldigt stark bevisning, de buggat lägenheten eller har de någon informatör och så, men sen visade det sig att det var mest antagande då, och som då hade sin utgångspunkt från att polisen ringer upp Östberg-ledaren och säger att du har en akut hotbild, det finns verkligen ett pris på ditt huvud, du måste tänka på din säkerhet nu, och det då möjligen skulle då ha triggat det här mordet, om man ska då följa hela tankekedjan.
Och ledaren i Östberga och 7 andra personer åtalas för detta. De frikänns så småningom samtliga, de flesta i tingsrätten och samtliga i hovrätten.
Och då är det ännu ett öppet sår i den här konflikten. Vi har ett åtal, vi har en polisutredning som ligger för handen, och det är ju sånt som givetvis de här gängen läser och drar sina egna slutsatser av, att ja, den här personen har något med att göra, även om inte den allmänna domstolen dömer honom, så är det frågan vad gängdomstolen kommer fram till. Och i det här fallet då så är den här Östberg-ledaren, han frias ju för att vara mordbeställare, men det är då han då som sen mördas här några dagar före julafton. Så och det är frågan om, är det en del av motivbilden det som hände, eller är det andra saker då som vi också ska prata om, men som kan vara en del av motivbilden. Men genomgående har det varit ett problem att det varit åtal som inte har lett till någonting. Vi har också sett exempelvis vad det gäller mordet i Östberggaraget. Där fanns det bilder när personer från Östberg-nätverket var ute och letade efter bevis i buskage och så vidare. Och det visar att de gör sina egna utredningar, de kommer fram till sina egna domslut, och man får också utgå från att de verkställer sina straff också.
Egentligen om man tittar på Östberga-nätverket de senaste åren, så visst har konflikten med Bredängsnätverket levt kvar, men det är inte den som har varit mest aktuell.
Nej, man kan väl säga som så att det lugnade ju ner sig lite efter de här morden då, och de här mordförberedelserna efter det, så var det lite lugnare. Det beskrivs som att en av de här bröderna, så inte den som sitter i fängelse då för det här mordförsöket i början av konflikten, utan den brodern som nu har mördats som den tredje mördarbrodern, beskrivs att han var lite lugnare. Men det var först när den andra brodern kom ut som att det blev mer konfliktfyllt igen. Han var mer benägen att liksom ta ett fast grepp om Östberg-nätverket igen, och då blev det en intern konflikt istället.
För under tiden som han har varit borta så har det ju tillkommit nya personer i Östberga-nätverket. De har hittat nya inkomstkällor. Vi vet från utredningar att de har sålt mycket narkotika. Och det är framförallt de lite yngre personerna, eller inte det äldsta skiktet utan kanske mellanskiktet i Östberga-nätverket som har stått då för inkomsterna där.
Ja, det finns, polisen hade en stor, man kallar det för operation Gringo. Det här var då en spaningsoperation som pågick länge. Det handlar om misstankar då om att personer som du säger i det mellanskiktet i Östberga-nätverket hade startat en kokainförsäljning. Det fanns två stycken personer som pekades ut som ledande i det. En som varit väldigt aktiv i skiktet under bröderna, som har varit aktiv länge i Östberga-nätverket, och ytterligare en då som har kommit in som hade en kokainmobil. Det var ett kundregister i en mobil som ansågs vara väldigt värdefullt, eftersom det kunde göra att man kunde skicka ut meddelanden att ja, nu finns det dunder kokain då på plats, är det någon som vill köpa, och så kunde man skicka ut det här kokainet på olika ställen i Stockholm med då springpojkar som körde ut detta. Det här blev en ganska lukrativ verksamhet enligt vad polisens kartläggning visade, men det där skedde ju lite då utan ledarna, alltså utan de två bröderna som då fortfarande var i livet, utan deras vetskap, och det blev grogrunden för en ny Östberga-konflikt, alltså en ny intern konflikt då.
Och när den här andra brodern i åldersstegen kommer ut, så börjar han, som vi har då fått det berättat för oss, kräva mer pengar än vad han har fått tidigare för den här narkotikaförsäljningen.
Ja, den här nya narkotikakokainförsäljningen då, han ville ha en del av det, för han menar på att de profiterade på Östberga-nätverkets rykte, och det var det som gjorde att de kunde ha byggt upp detta. Men de här andra tyckte väl att nej, liksom, vi har haft vår egen verksamhet, men framförallt så ville de ju tona ner att det stämmer inte, vi har inte hållit på med så mycket, de vill tona ner sina inkomster och så. Men när polisen då i operation Gringo slår till mot dem, de häktas för grovt narkotikabrott, då förstår ju den här brodern som har krävt pengar att ja, men här har det ju verkligen varit några affärer bakom min rygg, och det blir då en starten på en ny konflikt.
Och som ett led i detta, sommaren 2020, så mördas en man i 30-årsåldern. Han beskrivs som att han egentligen inte har så mycket med narkotikaförsäljningen eller Östberga-nätverket att göra, utan han är mer en, han är en företagare. Han driver McDonald's-restauranger.
Ja, men han har då också under en kort tid suttit häktad för det här grova narkotikabrottet som polisen anser att de avslöjade i operation Gringo. Och det är bara dagar efter att han släpps som han blir ihjälskjuten då. Och en teori har varit då att det är då hans bror, alltså den mördade mannens bror. Det är han som, när han släpps från häktet, han skjuts ihjäl. Och det ska då varit någon form av hämnd för det som hade, för den här kokainförsäljningen som då ska ha skett bakom Östberga-nätverket. Ledare bakom deras rygg alltså.
Och i och med detta så går ett ekonomiskt tjafs egentligen, vem som ska få hur mycket pengar, över till något mycket djupare. Nu har vi helt plötsligt mord inblandat.
Ja, och då startar en helt ny konflikt får man då säga. Det, där de som var tidigare allierade, där de hamnar på varsin sida. Där brödraparet och de här ursprungliga fyra bröderna, det de liksom splittras. Och det blir nya konfliktytor helt enkelt.
Det slår en kil i Östberga-nätverket, och det som händer är att folk får egentligen välja sida. Antingen så går man med gamla Östberga, som är den sidan som då som fortsatt är lojala mot bröderna. Eller så går man med nya Östberga, som är ja, men de som egentligen har dragit in de här stora pengarna på kokain under några års tid.
Ja, och det är väldigt många av de här som varit då springparkare som väljer sida, och det är ganska många som faktiskt väljer den nya Östberga som att det är de som de allierar sig med istället.
Och till en början så är det ju svårt för alla inblandade, dels för polisen men även för de här inblandade gängpersonerna själva, att lita på varandra. Vilken sida är du egentligen med på? Är du med mig eller är du med de andra?
Ja, och framförallt eftersom många av de här skjutningarna som vi ser bygger på att någon luras till en plats, och att inte då veta vem som är vän eller vem som är fiende eller vem som eventuellt kan byta sida. Det skapar ju såklart en oerhört paranoid situation.
Månaderna efter så blir vid två olika tillfällen blir två unga killar mördade. De misstänks ha haft någon typ av inblandning i mordet på den här mannen i 30-årsåldern.
Ja, det blir ju den följden att det är när polisen inte lyckas med att ställa de här, få de här personerna att de ställs inför rätta, att det inte blir riktiga rättegång, inte riktiga straff, att de inte försvinner från gatan den vägen så att säga. Då gör ju de här gängen sina egna utredningar och då kan man också på goda grunder koppla de här morden på de här unga männen till det som var själva mordet då på personer som släpptes från häktet som var då misstänkt för grovt narkotikabrott.
Den här konflikten mellan nya och gamla Östberga är ju den som har varit väldigt stegrad i närtid om man tittar på det senaste året, senaste två åren kanske. Det finns uppgifter om att de här människorna har lagt pengar på varandra så att det finns pris på olika människors huvud. Det finns uppgifter om att många av de här människorna på båda sidor har ursprung i Kurdistan och att det har lett till spänningar i hemlandet, om man säger så, mellan släkterna och att det finns olika krav på hämnd och så vidare.
Ja, det går ända tillbaka dit och då har man sett i en del av de här utredningarna att dels har de tagit sin tillflykt i Kurdistan från och till men det är också där som familjerna har, det har kommit krav därifrån och det finns kopplingar tillbaka dit också.
Och om man då, det här är alltså det som har dominerat konfliktbilden kring Östberga-nätverket senaste året. Om man då spolar fram till det som är den senaste händelsen så är vi i december 2021. Östberga-nätverket är i gungning. Broder nummer två har åkt in i fängelse igen för grovt narkotikabrott. Och efter den här splittringen i Östberga-nätverket så har brödernas sida tappat mark. Ledaren och hans familj har fått hjälp med skyddat boende. Men han väljer i stor utsträckning att bo på olika hotell istället och han byter hotell relativt ofta. Kvällen den 21 december så är han ute och äter middag med personer i nätverket innan han återvänder till det här hotellet på Fridhemsplan där han har bott i några dagar. Nästa förmiddag sker mordet. Mordet sker i lobbyn på hotellet och allt fångas på övervakningsfilm. Vi har sett den här filmen och den är ju fruktansvärd på alla sätt och vis.
Det är verkligen en bild, en film av en klassisk gangsteravrättning. Det här skulle kunna vara en scen ur vilken film som helst. Så ja, det är en väldigt brutal film.
Det är på förmiddagen som en man går in på hotellet. Han är mörkklädd, han har keps på sig. Han är delvis maskerad med någon sorts buff eller någon halsduk ner till då över ansiktet. Och det är inte särskilt konstigt i de här tiderna på grund av
corona. Han har ju någon slags ansiktsmask som sträcker sig upp ungefär till nästippen. Men jag är ändå lite förvånad när jag ser den här filmen att det ser ut som man ändå ser hans ögon och lite av både pannan då och ner på näsan. Så hade man väldigt skarpsynt och hade kanske... Polisen har ju säkert möjlighet att göra den här bilderna bättre så tycker jag inte det vore helt omöjligt att faktiskt identifiera honom om det nu här handlar om en hyfsat känd gangster.
Det som händer då är att han, efter att han har gjort entré så går han in i lobbyn. I handen har han en laptop, en dator och en påse. Han sätter sig ner i ett hörn bredvid hissen och där sitter han i närmare en timme utan att någonting händer egentligen. Det som slutligen händer då det är att Östberga-ledaren kommer ut ur hissen. Han pratar i telefon. Därifrån tar det bara någon sekund innan gärningsmannen reser sig upp hastigt. Datorn flyger i golvet och gärningsmannen har en pistol i handen och börjar skjuta flera skott mot honom. Östberga-ledaren träffas och faller till marken. Man kan se också på den här filmen att en kvinna står bara någon meter från Östberga-ledaren när det här händer. Och några meter bakom dem står ytterligare en kvinna i receptionen som även hon står då i skottfältet. Men båda de två klarar sig oskadda. Gärningsmannen tar några raska steg till entrén men sen så lugnar han ner sig. Han ser ut att stoppa ner pistolen i linningen, går ut genom entrén och där går han fram till en elsparkcykel som står parkerad precis bredvid. Han är väldigt lugn i det här slutskedet. Mm. Det är någonting som har fastnat hos mig.
Jag fastnar på en del detaljer. Jag tycker att han sitter ju på ett sätt i receptionen som gör att faktiskt att ser inte direkt Östberga-ledaren när han går ut ur hissen och pratar i mobiltelefon. Men det är ändå som du säger, på en given signal så springer han upp, slänger datorn och börjar skjuta. Min slutsats är att han möjligen har någon i örat som säger att nu nu är Östberg ledaren här ute, nu är det dags, nu ska du agera, för att han skulle ur den här positionen se och också försäkra sig om att verkligen rätt person som han skjuter mot. Det verkar lite märkligt. Min slutsats är att det möjligen finns någon medhjälpare på platsen, någon som han har i örat så att säga, som hjälper till med identifiering, för han får inte heller bara springa upp här såklart och skjuta mot vem som helst. Det måste ju vara den som verkligen då var målet för den här attacken som han skjuter mot. Det tycker jag ser konstigt ut. Sen är det också så att han skjuter ett antal skott i snabb följd. Det är ett antal meter bort. Om Östbergledaren hade haft skyddsväst och de här skotten hade tagit i västen exempelvis, så kan han inte ha försäkrat sig om att det verkligen har varit dödande skott. Han faller ju omkull, visst, men det finns ingenting som i det här jag ser av film, men så där gärningsmannen verkligen försäkrar sig om att den här personen som man sköt mot också är död. Det är lite förvånande, det här agerandet. Man har ju sett andra, och man har läst andra vittnesmål där man vid den här typen av mord man verkligen försäkrar sig om att personen som man ska mörda verkligen är död. Det tycker jag ser lite konstigt ut faktiskt. Det är skott i snabb följd, det går, och sen försvinner han ut precis som du säger.
Allting går ju väldigt fort från att Östbergledaren kommer ut från hissen till att gärningsmannen har mördat honom och lämnat platsen. Det kan inte vara mer än 10-15 sekunder.
Nej, det går väldigt fort där inne, och där ser det ju ganska stressigt ut. Men just det här omslaget sen, man ska säga, han går från att ta några raska steg ut från receptionen, men sen när han kommer ut på gatan så är han väldigt mån om att han ska se ut som vilken elsparkcykelförare som helst när han liksom går fram till sin elsparkcykel och åker från platsen. Där är det liksom ingen stress, men det är väl förmodligen för att han inte där ska dra onödig uppmärksamhet åt sig. Så där är han verkligen lugn när han kommer ut.
Det har gått drygt en månad sedan det här mordet. Ingen är misstänkt.
Nej, det är fortfarande ouppklarat. Det är klart att det pågår en intensiv polisutredning, men det har inte kommit några signaler om att det finns några misstänkta eller så vidare, eller på något sätt. Det behöver inte innebära att det inte finns en linje som polisen jobbar efter, men det är uppenbarligen så att man inte nått fram till några misstänkta hittills.
Man kan väl anta att det är högprioriterat för polisen att utreda detta och att lösa detta, givet vem det är som är mördad.
Ja, och också givet hur våldsspiralen har sett ut tidigare. Det är klart att det finns väldigt stor risk här för hämndaktioner. Det är klart att det är så att från Östbergnätverkets sida, från gamla Östbergnätverkets sida, så har man säkert idéer om vilka som ligger bakom och vem som är skytt och så vidare. Och det är sånt som gör att det finns risk för hämndaktion, att våldsspiralen här stegras, eftersom nu det handlar om en så betydelsefull person inom Östbergnätverket. Det är sånt som man inte bryr då. Det är sånt som gör att risken blir ännu större, så att säga. Och därför är det oerhört viktigt att polisen snabbt kommer till resultat här, så att vi inte riskerar att få fler mord i kölvattnet av det här.
Jag vet, när vi har pratat innan här så har du sagt att du tycker att polisen bör släppa filmen.
Det är möjligt att polisen med lite bildförbättring och så kan få fram en hyfsat bild av hur ögon och delar av näsa och delar av panna ser ut. Och det borde släppas, men borde också släppa delar av den här filmen. Inte själva avrättningssituationen såklart, men hur personen rör sig, hur han springer, hur han tittar sig om. Det är folk som kanske har mött den här personen tidigare som kan känna igen rörelsemönster, speciella kännetecken. Det finns ju också då en elsparkcykel som är ganska speciell som han kör. Kanske var det någon som på Kungsholmen ändå noterade att det var en person som stod på ett speciell plats eller fanns på en speciellt ställe som såg den här elsparkcykeln i kombination med den här klädseln. Det kan ju vara sådana vittnesmål som är viktiga att få fram, och de är viktiga att få fram snabbt, för om en eller två eller tre eller fyra månader, om vi låter det gå så långt, då finns det ju risk att de minnesbilderna har liksom fallit bort. Så därför är det viktigt att man gör det fort. För det kan ju vara så att den här personen kanske har fastnat på någon annan övervakningskamera. Om man har åkt Rålandsvägen ut eller om man har sökt in mot City på den här speciella elsparkcykeln. Där kan man ju leta vidare. Men tyvärr så tycker jag det är så att polisen är alldeles för långsam med att släppa den här typen av filmer.
Man tittar på polisens facit i den här typen av utredningar, mord i gängmiljö, så det är inte övertygande resultat om man tittar till uppklarningsprocenten.
Nej, och det är ju ett problem just. Och det handlar inte bara om Östberga-konflikten. Så har det varit i Rinkeby-konflikten. Det har varit så nere i Malmö efter exempelvis mordet på Caroline Hakim. Så finns det ju nu en pågående utredning om antal mordförberedelser i spåren av det mordet. Det har ju varit också i Göteborg vad det gäller de gängkonflikter som varit där. Så det har ju varit återkommande. Och därför är det oerhört viktigt att snabbt klara upp det här och ta alla till budstående medel för att göra det. Och därför tycker jag det är märkligt att just i den här utredningen har varit ganska tyst, trots att det finns en jättebra film på mördaren som man borde släppa för att då snabbare kunna komma framåt i den här mordutredningen.
Om man lyfter blicken och tittar på Östberga-nätverket så är ju det den gruppering i Stockholms gängvärld som det senaste decenniet har varit inblandat i flest morddåd, eller som polisen i alla fall har misstänkt är inblandade i flest morddåd. Om man tittar på facit här, eller utgången efter 10 års tid, så har vi då liksom en ryggrad med 4 bröder. 3 har blivit mördade, 1 sitter i fängelse. Det visar lite på hur destruktiv den här världen är. Alltså även om du är framgångsrik i att hålla ett område, om du är framgångsrik i att skrämma dina fiender, om du tjänar mycket pengar på narkotika, så när man liksom gör bokslut på allting så ser man hur otroligt destruktivt det här livet är.
Ja, det är ju uppenbarligen så. Sen är det ibland så att folk vill lämna den kriminella miljön. Då är frågan, får de den hjälp som kanske behövs då i form av avhopparhjälp för att lämna den här konflikten, för att lämna det här nätverket? Jag är tveksam till om det är så verkligen att de resurserna finns för att man ska göra det. Jag har också läst kriminalvårdshandlingar på den sista veckan här som handlar om den broder som är ensam kvar av de här 4 och som nu sitter i fängelse. Han säger själv att han vill lämna det kriminella livet. Han vill komma till en anstalt för att komma närmare till sin familj för att han vill verkligen lämna. Sen om det verkligen kommer bli så när han väl kommer ut. Men det är uppenbarligen så att det här tär ju väldigt mycket, och de här drömmarna som har funnits här om att tjäna pengar. Och jag tror säkert att här har de också delvis genom årens lopp och haft ganska goda inkomster, exempelvis av kokainförsäljning. Det har också funnits bedrägerier kopplat till de här, utpressning och så vidare, så länge man kunde kontrollera samhället. Det är klart att pengar har flutit in här, men det har också varit till ett väldigt högt pris.
Återstår att se när han blir släppt, om han då väljer att lämna det kriminella livet. Fredrik Sjöshult, tack för att du ville vara med i Krimrummet. Lyssna igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.